Då får jag hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Fyrkantiga ögon.
Välkomna ska ni vara.
Och som ni kommer ihåg från förra veckan så började vi snacka om Batman. Och vi hann med Tim Burton-filmerna. Och lite spel baserade på första filmen, löst eller mycket eller inte alls. De spelen pratade vi om i alla fall.
De som vi har spelat i alla fall.
Ja, exakt.
Det finns ju mer som säkert som vi bara sket i helt enkelt.
Och tanken är ju att vi idag ska fortsätta på samma tema. Och då titta på de två filmerna av Joel Schumacher. Alltså Batman Forever och Batman and Robin. Sen har vi lite att gå igenom innan dess. Så det blir väl framåt slutet skulle man väl kunna säga.
Ja,
den här
gången. Man skulle kunna säga så här att vi satsade kanske mest på att prata om långfilmerna förra veckan. Den här veckan kanske vi diskuterar lite mer om spelen kanske. Men vi kommer också prata om den tecknade tv-serien.
Batman The Animated Series, ja. Precis.
Det
är Mark Hamill, Luke Skywalker, gör rösten till Jokern bland annat.
Han gör en bra Jokern också.
Jävligt bra.
Så där har vi en Joker till att bråka om. Lite grann. Så det är så det ser ut, och vi gav ju varann i läxa, eller bakläxa som jag kallade det ganska felaktigt förra veckan, att spela varsin version av The Adventures of Batman and Robin.
Men nu, hör du, lite bara, innan det, vad har vi spelat nu det sista? För jag måste bara nämna en sak.
Nämligen. Ja, men jättebra fråga, Joel. Men vill du börja då om du sitter där och har någonting som du trycker
på? Jag kan tänka att alla som är intresserade av spel har väl säkert redan snubblat över en recension av det här, eller kanske till och med kommit så långt att man har spelat det själv. Men jag måste ju bara nämna att Sony har väl släppt sin största spel hittills, i alla fall exklusiva titel då, till sin PS4, och det är ju Naughty Dogs Uncharted 4, A Thief's
Just
End.
Just det, fan, det får du berätta om.
Uncharted 4, A Thief's End. Jag tror att jag har kommit till kapitel 11 av 22. Så jag kan tänka mig, det brukar ju dock vara så att kapitlen blir längre och längre.
Okay.
Så, men, säg, kanske ungefär hälften, kan vi väl säga då.
Du börjar närma dig hälften där i alla fall.
I alla fall, ja. Och, när man säger, efter tre Uncharted-spel så kändes det ju som att, jag tyckte att serien kändes avslutad där. Alltså, den hade egentligen ett slut som man köpte. Men ändå så väljer de ju att göra ett till PS4. Och då kanske finns det en viss oro för att det ska bli bara samma sak en fjärde gång. Fjärde gången gilt om man...
För de tre första är ganska lika varandra då, eller?
Ja, det tycker jag väl ändå. Särskilt alltså från... ettan till tvåan tycker jag väl det är ett rejält kliv i kvalitetshöjning.
Ja, just det.
Tvåan är mycket, mycket bättre än första. Och sen är väl trean i stort sett mer av samma. Det är lite närstrider som är förfinat och sånt.
Okay.
Men annars så, där kände man väl att det nästan var tvåan en gång till. Även om det var väldigt, väldigt bra. Så okay. Liksom det tillkom inget nytt egentligen.
Kanske inte behöver fixa det som inte är trasigt så att
Nej,
säga.
Nej, precis.
För att försvenska ett väldigt engelskt uttryck.
Ja, men samtidigt så känner man ju då ett fjärde. Hur blir det då?
Ja, just det.
Men jag måste säga att de chockar faktiskt. Genom att börja i ett väldigt, väldigt lugnt tempo. Till första halvtimmen, 40 minuter... egentligen ingen action alls. Utan istället lite eget utforskande. Det är inte lika rakt som förut, utan du kan gå runt och kika lite själv. Du kommer till ett moment sen där du kanske får utrymme att utforska grottor helt på egen hand, som är egentligen man får en känsla av att det är lite friare, även om det i grunden är ett linjärt spel. Kan du tänka dig så här kanske, att man har Super Mario World från A till B.
Ja.
Och så det här som vi spelar 3D-land, som också är till en flagga.
Ja, just
men
det.
Som är lite mer, lite den jämförelsen kanske man kan säga.
Okay.
Ungefär så. Så jag är positivt överraskad av det, att de faktiskt har lyckats och få det att kännas lite fräscht. Och så balanserar man precis på den här gången att man har kört bil jävligt länge. Nej, nu räcker det, kanske man känner.
Ja.
Och precis i rätt ögonblick så liksom brakar det loss med action.
Aha.
Så de har ju förfinat och polerat det här något oerhört.
Det låter ju som att man måste ha ganska många speltestare för att få till en sån grej.
Verkligen. Och sen kan man ju inte låta bli att nämna grafiken också, som är snuskigt välpolerat. Alltså det är så mycket detaljer.
Mm.
Och kanske då att man, det är ändå en framerate kring 30. Stabila 30.
Ja.
Och det går så att man vet, det är alltid bättre i 60. Mm. Så enkelt är det ju. Men jag tror att de har satsat på hög detaljrikedom istället och nöjt sig med 30. De kämpade länge med att få upp det här i 60, men har inte lyckats riktigt då.
Ska man få 60, då får du ju nästan bara PS3-grafik om vi ska prata i de termerna.
Mm, just det.
Som till exempel spel som har släppts till PS3, som de släpper om sen till PS4. De rullar ju på jävligt snabbt i jämförelse.
Ja.
Så det är väl kanske där man får kolla om man ska få riktigt bra 60 FPS.
Ja. Så det känns ju nästan nu som att rent grafikmässigt så känns det som att man nådde konsolens kapacitet väldigt snabbt den här gången. Ja, det är 3 år nu ungefär, va? Ja. Jag tänkte att PlayStation 4, PlayStation 3 kanske, liksom det såg man med när Uncharted 3 kom, att oj. Eller därför den delen Last of Us, så nästan är det sista stora spelet.
Mm.
Som också är det klart snyggaste spelet.
Absolut, också Naughty Dog.
Mm. Och här känns det som att...
De är bra på att göra snygga spel.
Ja, och här känns det som nu redan med Uncharted 4 efter betydligt kortare tid. Så jag har svårt att se, man vet, det kanske blir så, men hur någonting skulle kunna vara snyggare än det här.
Mm.
Så.
Det kommer säkert, och man kommer bli lika... imponerad när det händer.
Hänförd.
För jag menar, när jag spelade Half-Life för första gången så tänkte jag också, hur kan någonting bli snyggare än det här?
Ja, exakt.
Och det finns ju bevisligen bra mycket snyggare spel än så.
Ja.
Men det är svårt att tänka sig, svårt att se om framtiden hur saker kan bli snyggare. För det tänkte jag när jag körde första Uncharted. Att jag tyckte också det kändes nästan som någonting ultimat. Att det går inte att få mer detaljer.
Nej.
Men det är väl klart, man får väl studera, inte vet jag, anatomi på en människa mer noggrant och få med alla jävla porer och sånt.
Mm.
Så visst, det finns säkert mer detaljer att prata på.
Det som man ser också, att man har lyckats att pressa in väldigt, väldigt mycket olika animationer i det här spelet, som jag också gillar. Så jag tror att, vet att man kanske störa sig kanske är fel, men du vet att en spelkaraktär alltid plockar upp ett vapen på samma sätt. Mm. Liksom oavsett hur det ligger.
Ja, just det.
Här märker man att jag tror att det finns ett 20-30-tal olika animationer för Nathan Drake att plocka upp någonting.
Ja.
Så att han liksom, han väljer det som passar bäst. Alltså, det är också en sån här grafisk detalj som har blivit...
Det är kanske såna rena programmeringsgrejer som tar mer plats och prestanda på nya generationer nu då, konsoler.
Ja, det tror jag.
Eller ganska nya generationer.
Mm.
Att det kanske är mer sådana grejer man satsar mer på än att uppgradera just grafiken.
Ja.
Det är ju klart att det blir en viss uppgradering där också. Inte nog med upplösning och frames per second och sådana saker. Men man får väl kanske då mer plats att programmera mer små saker som att plocka upp saker. Mm. Eller hur en karaktär går eller rör på sig och sådana saker.
Det enda momentet som jag egentligen har stört mig på hittills, det är att, för att inte avslöja för mycket, men att man har ganska ofta en person till med sig som hjälper till på olika sätt. Och där upplever jag ibland att den personen kan hamna lite i vägen.
Mm.
Och liksom, här står jag och har det perfekta headshotet med min sniper när jag har smygit. Och helt plötsligt så blir det bara helt svart i siktet. Och då har den personen ställt sig framför.
Och det är ju jävligt irriterande. Mm,
och då försöker man gå lite framåt och då flyttar de på sig direkt. Mm. Men ändå, det finns där, men det blir ju lite konstigt.
Man kanske bör ha tänkt lite mer på AI där då.
Mm. Det är kul att du nämner AI, för fienden har ju överraskat mig väldigt många gånger. Jag har både blivit flankad och liksom såhär, vad fan är de någonstans? Och då har de gömt sig i gräset så här, hukat sig.
Mm-hmm.
Och liksom då har de upptäckt mig, så att säga, för att jag har stått helt upprätt.
Ja.
Så då går de och gömmer sig och liksom försöker att anfalla mig som en smygattack ungefär.
Det är också jävligt spännande.
Mm. Så fienden är smart i det här spelet. tycker jag märks väldigt tydligt att de har jobbat mycket på.
Mm. Och det har ju efterfrågats jämt i princip alla spel.
Ja.
Där det går ut på att man ska besegra någon form av fiende. Att folk vill alltid att AI:n ska vara bra.
Ja.
Och det pratar ju lite om i Dark Souls 3 att fienderna där är lite luriga också.
Ja.
Det har de i och för sig alltid varit i Dark Souls. Men då vet man att de har ett visst rörelsemönster. Så kanske de bryter det mönstret en gång.
Mm.
För att det ska vara någonting nytt. Men i Dark Souls 3 så tyckte jag ju kändes mer som att de är bättre på att finta och luras och attackera bakom en och sådana saker.
Just det.
Plus att det kommer typ NPC-karaktärer du slåss mot. Som är ungefär som när du möter en på internet. Och de har ju också liknande strategier som vissa människor kan ha när man slåss på nätet. Förutom att det inte är lika svårt då, som att fightas mot en mänsklig spelare.
Ja, just det.
Så jag kan nog känna av den skillnaden också just med den här senaste generationen spel.
Mm.
Så det är ju intressant att det verkar bli så.
Ja, absolut. Så köp Uncharted 4 till din PS4.
Behöver man ha kört 1:an, 2:an och 3:an för att kunna köra 4:an?
Jag tycker att man går, om man inte har spelat dem, så går man miste om lite saker.
Mm.
Lite så här, i dialoger till exempel, när man får en fråga, tell me everything. Och så säger I don't know where I should start. Men start with your best memory. Och då fick man någonting som liksom antydde till de tre spelen.
Mm.
Så det blir, vilket spel tyckte jag var bäst? Alltså det blir, förstår du? Annars är det bara ett val. Men här blir det ändå, det kändes liksom, men det här vill jag svara. Lite så kändes det ändå.
Mm.
Och att jag tror att har man spelat tidigare så får man en större förståelse varför Nate i början av spelet befinner sig där han befinner sig också.
Okay.
Så ja, spela de andra först.
Det betyder, jag körde ju bara 1:an, sen har jag väl sett 2:an och 3:an lite grann.
Mm.
Men jag tappade ju intresset efter 1:an för jag tyckte att de här delarna där man klättrar och löser pussel var kanonkul. Men jag tyckte att action-delen var totalt jävla värdelös.
Mm, det tycker jag ju med första spelet, att man, det är mer så att man ser att här kan det nog bli någonting om de får finputsa det lite.
Ja.
Och det blir ju en tillräckligt stor succé för att de skulle kanske få palla och lägga ner lite mer budget och
ja,
så.
Ja, det kändes inte direkt optimerat för action. Det kändes mer som ett spel där du ska klättra och ha dig.
Ja, och pusseln i det här fjärde har hittills varit helt fantastiska.
Mm.
Och så är det precis på gränsen, vet, när man ser ett pussel. Fan, det här är ju lurigt.
Mm.
Men ändå så, man fastnar inte för länge, förstår du. Utan till slut så, det är inte så svårt att man får bli förbannad, utan det är en utmaning, men ganska snabbt så förstår man vad det är som ska göras.
Men då är det också roligast, för att jag hatar att fastna på pussel i spel.
Ja.
Jag tyckte att The Ocarina of Time är ett sånt spel där man aldrig fastnar på pussel.
Mm. Det är vattentemplet då som kan vara lite lurigt, kan jag tycka. Det är det enda.
Och jag tänkte också säga att jag hade inga större problem med vattentemplet faktiskt.
Okej. Okay.
Men det är ju det här med att höja och sänka nivåerna på vattnet som är lite klurigt. Men jag tyckte nog att isbanan på Zelda Link to the Past var segare i sådana fall på vissa ställen.
Just det. Jag kommer ihåg så väl när jag körde Ocarina of Time att jag behövde en nyckel.
Mm.
Och jag visste fan inte var denna jävla nyckel var. Men till slut så såg jag att man höjer en plattform och då kan man gå ner ett hål i golvet.
Mm.
Och det här, man ser att det är ett hål i animationen när plattformen åker upp.
Ja.
Men missar man den så tittar man ju inte.
Nej.
Så till slut, där är skiten. Där var jag fast länge.
Ja. Klassiker i många spel sådär att det är en jävla detalj man missar. Och så kan man gå och leta runt i flera timmar. Om man nu inte tittar på en FAQ på nätet. Men det gjorde jag inte så jättemycket när jag var yngre. Mm. Det är mest nu när jag inte har något tålamod att fastna i spel.
Mm.
Om det är liksom som att missa en nyckel, det är ju ingenting man tycker är varken utmanande eller en del av spelglädjen att leta upp sånt skit.
Nej, just det.
Men du är, jag fattar det som att du är mer än nöjd med Uncharted 4.
Ja, det kommer bli skitkul hela vägen.
Mm.
Så. är det.
Det innebär ju att jag bör införskaffa den här samlingen som finns i PS4.
Ja, Drake's Collection eller Ultimate Drake's Collection. Ja, något sånt.
Någonting
Nathan Drake Collection tror jag den heter. Ja. De tre spelen.
Då kan jag ju faktiskt passa på att köra om ettan, kanske.
Mm. Det är ju väldigt kort, så vet jag ju. Mm. Att i alla fall.
Mm.
Så ger man sig fan på den helg så är man ju klar sen.
Jo, men det tror jag.
Mm.
Jag har ingenting emot korta spel.
Nej.
Men det behöver vi inte ta nu.
Nej.
Har du någonting i filmväg vi pratar om? Eller känns det som att...
Nej, jag förväntar mig här nu få en lite biohelg. Där man, jag ska försöka hänga med kanske både ett par, tre filmer att se. Mm. Så jag får återkomma nästa vecka.
Då sparar vi det till nästa vecka.
Ja. Okej, okay. Spel, Emil. Och film.
Film har jag sett en ganska nyligen. Och det var Terminator 3.
Mm.
Och vi har ju lovat en Terminator special i framtiden. Så jag kommer väl att spara diskussionen om den tills dess mer detaljerat.
Men jag fick ursäkta att jag avbröt dig nu, såg jag. Men jag fick känslan av att du var ändå lite positivt överraskad i alla fall.
Mm. För första gången jag såg den så ville jag ha 1,5 timme av mitt liv tillbaka. Men nu när jag såg den en gång till och efter att ha kollat på uppföljarna lite mer och lite bättre koll på de gamla filmerna, så känns det nog mer att jag har lite mer förståelse för i vilken riktning de tog den här filmserien.
Mm.
Och det är jävligt schyssta actionscener i den.
Ja.
Som jag tänkte, ja men det här det var det. Ganska underhållande att titta på.
Ja.
Men i helhet så är den ju inte i närheten av ettan och tvåan.
Nej,
såklart.
Det är den ju inte.
Men den är inte urkast, den är bara ganska dålig.
Ja, bra förklaring.
Så kan jag väl säga. Och i spelväg så har jag faktiskt... jag gillar att återupptäcka saker. Det har ni ju märkt för länge sedan att det är så jag gör ofta. Att jag tar en paus i nya spel. Så jag har en liten paus av Dark Souls 3 nu.
Mm.
Och har påbörjat att köra Super Mario Galaxy 2.
Oh, det har inte jag spelat. Bara första.
Ja.
Men det är en sån klassisk, det är väl mer en sån där välja barnakarta på det, va?
Mm, ja, det är det ju.
Mm.
Så det är egentligen inget jätteavancerat. Det är samma som med första Galaxy, det är mer av samma.
Ja.
Så det är inte så mycket att säga om det förutom att Nintendo än en gång då, 2010 när detta kom, bevisade att Mario är ett koncept som går att förnya och ändå ha en gammal känsla kvar.
Ja, men det var ett tag sedan nu, va?
Ja, det är något år sedan som Super Mario 3D World kom.
Mm.
Och Nintendo är ju bäst på att göra sina egna spel.
Ja.
men den här diskussionen har jag ju rantat om flera gånger, kanske till och med raljerat lite över det. Att deras bästa spel är deras egna och de är lite för långsamma att släppa dem.
Ja.
Förutom Mario-spelen, och jag tycker aldrig att de blir särskilt tråkiga. Det är väl Super Mario Sunshine som jag faktiskt tycker är tråkigt.
Ja.
Men annars så tycker jag att de träffar ganska bra. Jag tror också att mycket ligger i att de är jävligt noga med att kontrollen ska kännas bra.
Mm.
Vilket gör att spelglädjen höjs ganska mycket om kontrollen är bra.
Ja, just det.
Så att det känns, man får en ganska bra känsla att springa och hoppa på de här planeterna. För det är det man gör, man springer på sfärer mer eller mindre i det här spelet. Eller man, det finns inget, gravitationen är på den platsen. Det är inte så att man flyger ut i luften om man hoppar, om man är upp och ner till exempel.
Ja, nej, exakt.
Vissa ställen såklart, men inte alla.
Nej.
Så jag gillar fan de Super Mario Galaxy-spelen. Jag tycker ju att för första Super Mario Galaxy, jag tycker ju mer om den Super Mario 64 till exempel.
Mm.
För att de har lyckats få en perfektion i 3D Mario där.
Mm, just det.
Som var 3D. Kanske tekniskt omöjlig till Nintendo 64. Mm. Det var ju där det började och var jävligt bra för sin tid. Men det blev inte riktigt bra för den Super Mario Galaxy, tycker jag.
Mm, just det.
Så jag har jävligt roligt med det nu också. Även om jag kan tycka att det är lite lätt på sina ställen och sen så är det något enstaka sån här superirriterande ställe där man dör på helt onödiga saker.
Okej.
Men annars så känns ju de två spelen, om jag ska ändå prata om dem som ett, blir det ju nästan.
Mm.
Att där har vi nog på gränsen till perfektion.
Ja, Jag kommer ihåg att jag har spelat det första. Jag tyckte att det var en väldigt, väldigt bra. Däremot så hamnade jag lite i det här med det här dilemmat. Jag tänkte, nu ska jag ta allt.
Mm.
Och sen skulle man ha, det är någon form av stjärna man samlar, va? Visst är det så?
Ja, det är ju vanliga stjärnor. Mm. Och sen så är det sådana här kometstjärnor. Och sen när just man det. Har fått alla dem. Mm. Då är det de gröna stjärnorna man ska ta. Mm.
Låt säga att när jag hade möjlighet att...
Eller om de är lila i första, jag kommer inte ihåg.
När jag hade möjlighet att gå till Bowser,
mm.
så gjorde jag det. Och sen blev det inte att jag samlade på mig allt.
Nej, det var så jag gjorde med tvåan för 6 år sedan nu. Och nu, jag kommer knappt ihåg ett skit av spelet, så nu tänkte jag att jag ska köra 100%.
Mm.
För från det att jag köpte Super Mario till Wii U... Så har jag ändå upptäckt att det finns en spelglädje i att 100% av de spelen.
Mm.
Och jag har inte 100% av Super Mario 3D World än. För att de här specialbanorna som man låser upp när man klarar spelet är sjukt svåra.
Ja.
Så det kommer jag också få komma tillbaks till.
Mm.
Men nu är det Super Mario Galaxy 2 som gäller ett litet tag.
Yes. Perfekt.
Så det var... introduktionen. Ska vi gå in då på Batman? De här spelen då som vi spelade fram till den här veckan. Då har vi fått välja varsitt.
Mm.
Och ska du börja lite med dina intryck av The Adventures of Batman och Robin till Super Nintendo?
Ja. Ska vi börja med det som är bra eller det som jag kanske irriterade mig lite på? Vad tycker du?
Mm, ja, ta det som du irriterade på först och så tar vi det göttiga sist.
Jag tycker att Batman förvisso rör sig väldigt snyggt animerat,
mm.
men att han liksom flyter fram lite, att han måste göra en ganska stor animation för att röra sig lite framåt,
mm.
så det ser snyggt ut men blir ett gameplay-problem.
Det är ju lite av en klassiker när man har så mycket animation att det kan förstöra flytet.
Ja. Så jag kände att det känns nästan som det inte är någon tyngd i Batman. Alltså mm. att han väl nästan går som på moln framåt.
Mm.
Och likadant fienderna är likadant, är det också lite så här väldigt snabba i sina animationer istället.
Mm.
Vilket gör att man ibland säger att en fiende drar en person en pistol
mm.
och skjuter. Det, just det sker väldigt snabbt. Men det tar väldigt lång tid för Batman att hinna reagera.
Mm.
Vilket som gör innan man vande sig vid det så tog man mycket stryk av olika skjutvapen
mm.
på ett jävligt onödigt sätt.
Mm.
Vilket senare blev ett problem längre fram på banan. På minibossar och bossar hit och dit. För man fick inte tillbaka något liv där då.
Okej.
Okay. Jag säger att varje bana... säger att en bana är uppdelad i 3, 4, 5 olika delbanor.
Mm.
Som är ganska korta. Men om du har blivit av med 75% efter första...
Mm.
Så får du inte tillbaka det då. Så.
Nej,
och det, ja, förstår, det köper man ju ändå att så är det ju.
Ja.
Men det är bland lite så här, nästan det, att det blir som trial and error då. Jag tror man måste lära sig. Nu kommer den här fienden att skjuta.
Mm.
Så liksom, om jag, som du säger ibland, att det är quick time event.
Mm.
Att jag dör bara för att jag inte var beredd på att det skulle bli en sån.
Mm.
Så var det liksom så här att, åh, jag ser att han kommer skjuta, och så trycker man, men Batman är så seg på att göra som jag vill. Mm. Att jag dör ändå. Så. Och det blir ju jävligt frustrerande. Och blir också ett problem när spelet kräver precision. Låt säga att man ska slå tillbaka bomber som en boss kastar.
Mm.
Och hamnar man en pixel fel, känns det som, så går de precis över Batman.
Mm.
Och hoppar man så hoppar man för högt. Ska man försöka backa lite. Men då blir det väldigt mycket. Så då får man dem i ansiktet istället. Så du vet, ja. Det blir, ja, lite segt sådär.
Okej. Okay. Jag har ju testat den superhjälten lite grann. Och jag vet inte, det kanske inte är någon som spelat något av de här, men jag tycker att det påminner lite om Power Rangers, det första till Super Nintendo. För det är ju lite där beat'em up.
Mm.
Läge på något vis, fast istället för att du går upp och ner och kan gå runt i cirklar som i Final Fight och Double Dragon, så är det mer du går bara rakt fram eller bakåt.
Mm.
Har man några specialvapen eller projektiler eller
ja,
någonting?
Man får ju välja lite innan varje bana, alltså man får ett förslag, det här ska du ta med dig ikväll.
Mm.
Och då är det de här klassiska Batman-vapnen som är med i den här animerade serien som spelet till stor del bygger på. Man ser på hur karaktärerna och det ser ut.
Mm.
Så det är ju en sån här vanlig Batarang, någon form av sån här, vet man, vad heter det, man skjuter iväg och drar med sig.
Som en enterhake.
Tack, en enterhake. Gasmask och lite olika sådana där som kan hjälpa till.
Mm.
Så det är klassiska Batman-vapen. I alla fall från den serien man tänker på.
Ja, visst.
Mm. Och det som jag sa är att det känns ju verkligen som den här tv-serien.
Mm.
Det får man ju verkligen ge de som har gjort spelet.
Mm.
Att det känns som att spela en tv-serie. Det är jävligt snyggt.
Mm. Det känns som en tecknad film helt enkelt.
Ja, exakt.
Det är ju rätt bra. Det var några Super Nintendo-spel som lyckades ganska bra med det där.
Mm.
Kanske, jag vet inte, kanske inte det bästa exemplet, men Lucky Luke är också så att det känns autentiskt. Som de här gamla tv-avsnitten med Lucky Luke. Sen kan man väl tycka vad man vill om hur bra spelet är. Det är kul för att det är Lucky Luke, tycker jag. Men det ger en bra tecknad filmkänsla, både grafiskt och hur personerna rör på sig.
Jag har ju lite dålig relation till just Lucky Luke.
Mm.
Alltså jag vet, alltså jag har ett sånt här sjukt gammalt minne av att jag någon gång har sett någon serie på tv och att min pappa säger någonting i stil med han är snabbare än sin egen skugga.
Mm.
Och det är vad jag minns.
Ja, okay.
Förstår du? Men jag vet att det finns där någonstans. Att jag har sett det och farsan förklarar vad det var som hände, typ.
Ja, jag var ju besatt av Lucky Luke när jag var liten.
Så jag var nog väldigt liten då, eftersom han förklarade för mig vad som hände, typ.
Ja, precis. Han var nog min första stora idol, faktiskt. Ja. Min bror hade ju en jävla massa serietidningar som jag inte läste. Jag tittade på bilderna, men jag tyckte det var lite häftigt. Cowboys, pistoler, ja, liksom. Men vi hade på kassettband inspelat också några avsnitt som jag tittade på jämt. Lucky Luke och Kalanka, det var the shit. Så att säga. Men där har vi ett annat exempel i alla fall på ett spel som ger känslan av att vara en tecknad film.
Ja.
Är det någonting mer du har du vill säga om Batman och Robin?
Nej, låt oss säga att jag tröttnade ganska snabbt. För jag fick väl ändå en känsla av att det kommer vara så här nu och det kommer krävas ganska mycket tid, för det är också ganska svårt faktiskt.
Mm.
Så jag kände väl ganska snabbt att ja, jag spelade ett tag nu, någon timme och ger det den chansen.
Mm.
Och klarade någon bana gjorde jag ju, men liksom det, man kände att det led av de här små problemen hela tiden.
Mm.
Så därför tror jag inte att jag har så mycket mer att säga än det.
Nej, men då vet vi det i alla fall. Jag körde ju typ samma spel fast på Sega.
Ja.
Och det är inte samma spel.
Nej.
De ser inte så lika ut heller.
Nej, och det här vet jag ju att folk tidigare har pratat om den jämförelsen. De här spelen är ibland med när man gör så här jämförspel som finns på samma namn, olika konsoler eller same name, different game till exempel.
Ja.
Och här brukar man ju prata om att Sega nailed it. Alltså det här ska vara ett bra spel.
Mm.
Och det är vad jag vet, liksom.
Det är det. Men det är ju samma för mig då. Det finns vissa saker jag stör mig på. Det är kanske inte animationerna i det här, för kontrollerna är jävligt tajta stundtals.
Mm.
Men jag tycker att det är jävligt dålig balans.
Mm.
För man tar jävligt mycket stryk och svårighetskurvan är ganska brant. Börjar jävligt bra, ganska lätt. Man får, för att du får känslan av att du börjar spelet och du får bli bekant med kontrollerna och hur saker och ting funkar.
Ja.
Sen brakar det loss totalt.
Okej.
Och det blir så jävla mycket på en gång, så i början man blir lite överrumplad av folk som kommer och skjuter med gevär, och det är en jävla massa fiender som gör låga attacker, som glider på backen, liksom gör glidtacklingar mot den och sådär. Så det blir mycket att hålla reda på en gång.
Vad är första banan här för någonting?
Det är Gotham City. Och så kommer man till Gotham City Bank som exploderar.
Mm.
Så det är mycket de här clownerna som är de är inte med pingvinerna utan de är med Jokern. Och första bossen är Harley Quinn.
Mm.
Så vanliga attacken är att du kastar batarangs typ. Det kan vara kaststjärnor eller någonting liknande. Och sen får du uppgraderingar. Antingen så är det eld, eller så är det blixtar, eller så är det typ gift eller någon gas.
Okay.
Då har du en mätare som laddar upp sig, så när du inte kastar någonting så laddar den upp sig, och när den är fullt laddad så kastar du en ganska stark kaststjärna, kan jag väl säga.
Ja.
Som kan gå igenom alla fiender, en så kallad piercing attack.
Mm.
Men det tar rätt lång tid innan den här jäveln laddas upp, och den här behöver man spara till rätt tillfällen.
Mm.
Och då är det också så att när du är nära en fiende, då slår han eller ger man dansk skalle.
Ja, okej. Okay.
Vilket är lite ballt sådär. Mm. Men jag hade hellre haft det, för att du har en hoppknapp, sen har du två knappar. Det är ju tre knappar på Sega.
Mm.
A- och C-knappen är samma sak.
Okay.
Jag hade nog hellre haft A-knappen när slag och sparkar, och C-knappen när jag kastar projektiler.
Mm. Hur kastar du projektiler då?
Det gör man när man står tillräckligt långt ifrån en fiende och använder attackknappen bara.
Okej. Okay. Lite konstigt.
Och står du nära så gör han vanliga slag. Mm. Så de gångerna som jag vill attackera många fiender samtidigt, då är det ju något jävla as som ska stå precis vid en, så att man gör ett slag istället.
Ja, okej. Okay.
Och då är man ganska öppen för att åka på ganska mycket stryk.
Mm.
Och den här överrumplande känslan gör också att man orkar inte bry sig om strategier. Man vill bara mölja sig igenom skiten.
Ja.
Och det är ingen bra strategi. För det blir lite också uthållighet. Det är inte svårt i att det är svåra fiender och eller svåra plattformselement eller sån här skit. Utan det är att det är ganska långa banor och man ska klara sig länge på det man får. På de två, tre liven och den livmätaren. Sen finns det saker du kan slå sönder på vägen för att få en uppgradering på dina projektiler, eller om du fyller på din livmätare. Och de är inte så snåla med det, men man tar mycket stryk som sagt. Så att på den tiden du hinner ta dig till en boss, då har du förlorat ganska många liv redan, om det är första eller andra tredje gången du spelar.
Mm.
Och då känns det som att även om bossen inte är svår, så är det vissa grejer du inte kan akta dig ifrån. Och då gäller det bara att ha så mycket liv kvar att du kan dö några gånger innan bossen är färdig. Och då tycker jag att det blir inte kul.
Nej, riktigt.
Utan
det
då
förstår jag.
Då är det ganska dålig balans i hur mycket liv man har, eller hur stark man är, kontra hur... vilka fördelar fienden har mot dig.
Ja, just det.
Det är
just
väl lite det. Samma här, att man är lite långsam som Batman.
Mm.
Och fienderna är jävligt snabba och de tål svin mycket stryk.
Ja, man får jag menar, Batman är ju för fan ninja-tränad. Han borde ju kunna vara snabb och smidig.
Ja, så att det tar många attacker innan man besegrar en fiende.
Ja, okej.
Okay. Medan de kan... gå på dig flera stycken på en gång och livmätaren liksom dräneras jävligt snabbt.
Nu blir det intressant här då kanske då, för det är ändå en skillnad mot Super Nintendo-versionen då, där man har en attackknapp, en hoppknapp och en för specialare.
Mm.
Eller för, ja, för att kasta någonting och en för att byta vapen. Mm. Så det är de fyra. Sen blir jag förvånad över att i Final Fight så kan man dunka en fiende i backen och den ställer sig upp igen.
Mm.
På den här tiden jag spelar här, att åker en fiende i backen så är den borta.
Mm.
Jag tror det är ändå så att 1, 2, 3 borta. Ja. Det var ändå den liksom kombon som under tiden jag spelade, så var det hela tiden den.
Mm.
Och aldrig mer än två fiender samtidigt på skärmen.
Nej, här kan det ju vara betydligt fler. Det kan vara kanske 5, 6 fiender.
Det är ju en rejäl skillnad.
Och speciellt då på första banan, för det är två typ våningsplan kan man säga. Man kan springa uppe, man kan springa nere.
Kan man röra sig i djupet?
Nej.
Nej,
det är bara rakt fram.
Då är det samma här.
Men då är det, då har sig i varje hörn på varsin sida uppe så är det två med gevär, och på varsin sida nere är det två stycken med gevär, och så skjuter de mot en. Det är ganska svårt att akta sig för det där. Och vill man hoppa upp på den övre planen och akta sig, då måste man först hoppa, hålla sig fast i kanten och sen hoppa en gång till för att komma upp så man kan stå där uppe. Tänk typ Ninja Gaiden liknande.
Ja, just det.
Och då är man inte så snabb. Då har man inte den möjligheten att akta sig snabbt för attacker.
Aj.
Och detta gör sig väldigt väl påmint hos första bossen, som åker fram och tillbaka på skärmen. Bossen är ju större än vad du själv är, så du måste upp på den andra våningsplanet och hoppa förbi.
Ja. Vem är första bossen?
Harley Quinn.
Just det sa du ju då på jobbet.
Det sa jag förut i den här podden också.
Jaha, var det så?
Jag tror det. Skitsamma. Men hon har en stor maskin som hon sitter i i alla fall. Och den här har en arm som siktar på dig och skjuter hela tiden.
Mm.
Och ibland så snurrar den runt och skjuter, och då går det inte att akta sig. För att när du ska hoppa, du kanske vill hoppa emellan likt ett shoot 'em up, det går inte riktigt.
Nej.
Så man måste helt enkelt ha sparat så pass mycket liv att du kan take one for the team, så att säga.
Ja, just det.
Och det tog mig några försök innan jag klarade första bossen. Jag tänkte, det här är ju helt sjukt. Fienderna tål för mycket och jag tål för lite, så det blir dålig balans.
Mm.
Då handlar det inte nödvändigtvis om utmaning eller om att man måste lära sig på att spela på ett visst sätt, utan det är att förutsättningarna är lite för olika för att jag ska vilja ha mer.
Ja, just det.
Egentligen.
Det är ganska likt det jag tänkte på, tror jag.
Och sen är det väl klart att man kan ju träna upp sig och bli duktig på spelet. Jag satt ju bara 2 timmar igår och körde. Så jag menar, det är väl klart att jag kan bli bättre, och jag kommer förmodligen att klara det till slut. För så brukar det funka.
Mm.
Med allt. Att man får träna. Men jag tycker att det känns lite orättvist. Och när man dör i spel, inte för att det är svårt, utan för att det är en dålig balans, och då känns det inte så motiverande.
Nej, exakt. Jag förstår det.
Men för att, och sen när man dör alla liv, så har man ju liksom, man har ju krediter som är ett arkadspel. Man har 6 krediter, tror jag.
Mm.
Så att du dör, du får game over, kommer en continue-skärm och du har 9 sekunder på dig, klassiker, trycker på start. Men då får du börja om från början på banan. Och då
börja
måste,
om, ja, okej.
Okay. Då måste
börja
man om göra från början. Igen, så det är inte så att du får börja på bossen.
Nej, okej. Okay. Det är ju så jävla att, typiskt ibland.
Som
det
i Turtles till exempel, att när det kommer continue så är det fortfarande på spelskärmen.
Ja,
och så trycker
det.
Du på start och så börjar man där man var.
Mm.
Utan du börjar om från början.
Ja.
Och det funkar inte i det här spelet. För det här har lite arkad-beat-em-up-läge. Men för att kringgå detta så kopplade jag in en kontroll till. Så om vi säger att jag körde som Batman och jag har mindre än 10% kvar av livet, då lämnar jag ifrån mig första dosan, trycker på start på andra dosan.
Mm, och börjar spela med Robin.
Ja, börjar spela med player 2.
Mm.
För det här har 2-spelarläge som man får samtidigt. Det kanske är det som är grejen, man måste vara 2 samtidigt om man ska ha en chans på det här jävla spelet.
Mm.
Tråkigt att man delar på krediterna. Det vill säga att man får 3 var.
Ja, okay.
Eller den som dör mest får mest krediter.
Mm.
Så det var det enda sättet jag kunde att jag kunde ta mig vidare längre på det här spelet. Och precis som det du har spelat är uppdelat i, vad ska man säga, sublevels.
Ja, just det.
Så första banan, då springer du i stan och slåss mot en boss. Sen kommer du till nästa del, slåss mot en boss till.
Och så byter det miljö lite också kanske.
Ja, det gör det ju.
För då är det i alla fall samma. Det här börjar man ju utanför ett lekland, sen in i leklandet och sen upp i en berg- och dalbana. Mm. Och det är det bossen. Så det är de 3 i första där.
Så det är alltid boss på varje del, så det är jävligt mycket bossar i det här spelet. Mm. Vilket jag tycker är lite kul, men bossarna tål väldigt mycket stryk.
Ja.
Du måste kanske kasta 3-4 kaststjärnor innan livmätaren går ner 1 steg.
Aha.
Och de har 99 i hälsa.
Mm.
Så det tar sån jävla tid, och då orkar jag till slut inte koncentrera mig på någon strategi, utan då skiter jag i det och bara går och slår och låter det bära eller brista. Och då blir det inte kul.
Nej.
Och det är väl de här grejerna jag stör mig på.
Mm.
Nu vill jag ändå lyfta de här aspekterna som tycker är jävligt bra med spelet, för att jag kommer fan och ge mig in på att klara det.
Mm.
Så är det. Det är snyggt så in i helvete är det. Det är inte samma tecknad filmgrej som Super Nintendo-versionen. Men däremot så har de en 3D-effekt som kan liknas vid Mode 7.
Ja.
Vilket Mega Drive inte har.
Mm. Det låter ju avancerat onekligen.
Och hela den här Blast Processing-grejen är ju också en myt. Så att den har ju egentligen ingen specialgrej som gör att den är lite coolare än den andra maskinen.
Nej.
Men de har ändå lyckats få en jävligt snygg 3D-effekt när man går vid byggnader.
Mm.
Att det finns ett djup.
Ja, det är väl lite sån där, jag tror att man kommer till något där man går igenom någon form av glaskupol, va? Så som också blir, ger en sån här effekt som att det ser ut som att glaset börjar vid och så går runt över ja. Dig och tillbaka. Lite såna grejer har ja. Jag sett.
Och byggnaderna har liksom ett djup ungefär som när du tittar på en 3D-film. Man får det lite mer djup, att det inte bara en platt bild. Såna tuffa effekter är i det spelet.
Mm.
Och att det zoomar in och ut utan att det ser ut som att man bara har en bild som man förstorar och förminskar.
Mm.
Utan att det ger ungefär samma effekt som Mode 7 till Super Nintendo har. Vilket jag tycker är ett stort plus, att grafiken är definitivt inget fel på.
Nej.
Kontrollerna är egentligen inget större fel på heller. De känns tajta. Det är bara just förutsättningen för balansen mellan fienden och protagonisten som känns lite ojämn.
Just det.
Så man har oddsen emot sig lite. Däremot så är banorna är ganska intressanta. Det är nya miljöer. Bossarna är kanonbra också. För det är också, det är ingen boss som är lik någon annan.
Nej.
Vilket jag tycker är trevligt. Och man får klura lite med bossarna. Bara det att eftersom de är så jävla sega så orkar man inte sitta och klura och köra en boss i en halvtimme. Utan du blir färdig ganska snabbt, för du vill se vad som händer sen.
Ja, just. Klassiker.
Musiken är mörk, så här, vad ska man säga, ambient.
Ja, ja.
Så den är, det är inte musik som känns så mycket som tv-serien.
Nej.
Utan det är ganska mörk, syntig musik.
Mm.
Jag får lite vibbar av Streets of Rage. Inte samma hysteriska disco-musik, men ett lugnare, liknande, elektronisk mörk musik. Som ändå passar jävligt bra i sammanhanget.
Just det.
Sen är det bra att man kan köra två stycken samtidigt. Och variation. När man slåss mot Two-Face till exempel så blir spelet ett shoot 'em up.
Okej.
Så först är det här beat 'em up-läget då, som man går och spöar folk. Och sen så flyger man. Jag tror inte, man har inte Batman-skeppet, utan det är Batman själv som flyger, tror jag.
Okej. Okay. Han har ju en sån där glidflygare ibland, kanske något
sånt. Ja, det är väl den då.
Mm.
Och det läget funkade också bra, men samma här, fienderna tar för mycket stryk. Och i ett shoot 'em up till exempel, det kommer ganska många fiender på skärmen.
Ja, ja.
Och det här är alltså, nu snackar vi i klass med de här riktiga shoot 'em up som är mycket skott och väldigt mycket precision.
Mm.
Förutom att du har en superstor hitbox som är hela är Batman. Så det är svårt att akta sig i trånga utrymmen, och det blir det många. Men när det kommer många fiender på en gång i shoot 'em up så är det ganska lätt att skjuta ner dem, för att de tål inte mycket. Det är det som är grejen, man ska bara mölja bort skiten.
Ja.
Men här tål de piss mycket stryk och det kommer jättemånga fiender samtidigt. Då är det också det här, nu skiter jag, nu försöker jag bara akta mig och överleva. De blir inte heller riktigt lika kul.
Mm.
Men jag känner någonstans att jag vill ändå klara detta.
Ja.
Och jag kommer säkert gilla det mer. Men det är första intrycket, får jag väl säga, som är så här.
Ja, då förstår jag.
Och jag är väl lite besviken över att det balansen sviktar. För hade det varit lite bättre balans, behöver det inte vara lättare fiender, utan man kanske har mer liv till exempel.
Ja, just det.
Eller möjligheten att ändra svårighetsgrad, om att man kanske kan börja på easy mode så man blir bekant med spelet och sen köra på normal, kanske på hard om man vill ha en utmaning. Det hade jag nog velat ha mer.
Ja, okej. Okay. Bra,
men
bra.
Plus för tvåspelarläget, grafiken och allt annat.
Yes.
Så fan, jag rekommenderar den då om man är inne på lite svårare plattformsspel. Och shoot 'em up-läget är trevligt.
Ja.
En sak till, man uppgraderar ju sitt vapen. När du dör, då är det tillbaka till ruta 1.
Ja.
Och har du ett dåligt vapen i, säg, shoot 'em up-banorna, då får du problem.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men annars, det är bra, även om jag har rantat mycket om de dåliga sakerna och kanske lite mindre om de bra sakerna.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är tillräckligt intressant för att jag skulle vilja bli bra på det.
Mm.
Och jag tog mig till, vad ska man säga, bana 3, första bossen.
Ja, okej. Okay. Hopp, okej. Okay. Då har du hunnit se lite i alla fall.
Mm. Sen vet jag inte hur långt det är. Men det var allt jag har att säga om det. Ska vi ta lite filmsnack här nu?
Ja, vi börjar väl helt enkelt med att i alla fall nämna den här Batman The Animated Series. Emmy-vinnare, om jag inte minns helt fel. I alla fall nominerad för lite priser hit och dit. Grejen med den här serien, det var väl att man ville att den skulle vara en mörk film. Sen får man lite problem med, i och med att den riktar sig till barn. Så det var väl sagt så att det måste finnas humor i den också.
Mm.
Så tänkte jag att det är vapen och det skjuts och hela den här biten. Men det finns även en ganska så här tydlig komik i mycket.
Ja.
Och det köper man väl. Om någonting riktar in sig till sjuåringar, så det är så det får bli. Så Jokern här är ju den här clownen som kanske har en stor klubba som flyger fram ur en pistol och slår någon i huvudet.
Ja, ja, ja.
Lite den humorn är det emellanåt.
Boxhandsgrej, ja. Gubben i lådan.
Precis, ja. Och pingvinen har sina paraplyn och Poison Ivy har sina olika typer av växter hit och dit. Störst enda skillnaden tycker väl jag är väl de avsnitten som börjar med Harvey Dent och hur han har den här multipla personlighetsklyvningen, eller vad man säger.
Hans multipla personlighetsstörning.
Störning, klyvning, ja ja, skitsamma.
Han är en kluven person.
Tack.
På ett eller annat sätt.
Jaha. Men som liksom där, liksom, han sitter i ett mörkt rum och pratar med den här psykologen om sina besvär.
Mm.
Och sen ser det lite regn och oska utanför, och är det någon sån här tillfälle där det blixtrar till, och då ser man att hela han ser ut som Two-Face, liksom. Förstår du?
Mm.
Snygg effekt för att liksom visa de här två personligheterna som han
har. Om jag ska gå in på psykologiska termer som är lätt att komma ihåg. D-I-D.
Va? D-I-D.
Mm.
Double Impact Danger.
Nej. Nej. Det är någonting annat. Men det kan vi, det behöver vi inte ta.
Ja, skitsamma. Men det, just det, där blir det väldigt mörkt, lite otäckt. Så där bryter serien av lite, kan jag tycka. Mm. Och man känner att men det här är ju riktigt snyggt gjort och lite läbbigt och så. Mm. Men annars så är det ju mycket roligt att pingvinen flyger med sina paraplyn och han har fåglar i sin tjänst och djur och hela det där köret.
Men är det så med Harvey Dent? Jag tycker det är lite intressant. För att jag har ju alltid uppfattat det som att han har två sidor och att de är tillsammans hela tiden. Än att, jag vet inte, dissociativ identitetsstörning som är den riktiga grejen. Jag vet inte, man kanske har båda samtidigt eller att man skiftar emellan dem. Jag är inte psykolog, så jag har inte tusen koll, jag är bara lärare i ämnet. Men är det så att han har två personligheter som är tillsammans liksom?
Ja, det jag säger, i olika beslut han ska ta så är det väl att han brottas mellan de här två.
Mm.
Han kan inte avgöra vems känslor han ska gå efter.
Mm.
Så är väl han, vad det nu är han har, jag vet inte. Kanske inte funkar som i verkligheten, varken i serier eller filmer eller så.
Mm.
Och därför har han ju då det här myntet som han flippar, som hjälper honom att ja, den här gången gör jag så här. Nu gör jag som Harvey Dent.
Mm.
Och den här gången gör jag som Two-Face.
Mm.
Så att han kan ju inte avgöra saker. Men har det till sin hjälp då.
Han låter slumpen avgöra om man ska göra en god eller en ond handling.
Så säger att han är båda två hela tiden.
Mm.
Ja.
Det kanske man är. Det är ju strunt samma. Det är en onödig diskussion. Gå vidare.
Ja, men så är det ju. Och väldigt bra karaktär i den här serien i alla fall.
Mm.
Och man får också en ganska bra så här, origins story med Two-Face.
Mm.
Som är några av de bästa avsnitten, de två delarna där, tycker jag.
Och du som har läst de här serierna, hur tycker du att den här tv-serien förhåller sig till dem?
Alltså, jag gillar ju serierna som verkligen är dessa, den här brutala, mörka, väldigt otäcka Batman.
Mm.
Så att säga att där är den ju inte. Men den är väl så bra den någonsin kunde bli när den ska inrikta sig till sjuåringar.
Okej.
Okay. Så kan vi säga. För den är riktigt, riktigt bra och absolut sevärd om man pallar. Det finns ju väldigt mycket avsnitt.
Mm.
Den höll ju på länge.
Ja, ja, visst. Sen var det ju också ganska stor debatt på 90-talet, eller det har varit tidigare på 80-talet med videovåld och allt sånt där. Men det kom ju tillbaka sen med de här barnen i Norge som hade sparkat ner en tjej som låg och frös ihjäl.
Power Rangers i incidenten, va?
Ja, ja, precis. De hade koll på Darkwing Duck och Power Rangers och det var. Sen dog hon och sen vägrade de visa det på tv, för då kommer alla barn att slå ihjäl varann. Men man visade ändå ganska våldsamma serier liksom när vi var små.
Mm.
Det var ju Turtles i slutet på 80-talet, tidigt 90-tal. Vi hade Power Rangers, vi hade Darkwing Duck, vi hade alla möjliga jävla sådana serier, väldigt mycket våldsromantiserande grejer. Ja, och Batman då, som är rätt våldsam, det är mycket karater, mycket sparkar och slag. Hur skulle den förhålla sig idag när jag ändå får intrycket av att serier är, ursäkta uttrycket, ganska politiskt korrekta?
Ja, ja du, intressant fråga. Den har ju återkommit i lite nya versioner sådär.
Mm.
Där jag till exempel, Jokern ser väldigt docklik ut. Alltså att de ser lite mindre ut som människor, förstår du? Utan det syns väldigt tydligt att de är tecknade.
Det är mer deformerat.
Ungefär. Ja, så. Dockaktigt, tror jag. Så. Så det är väl den vägen som tecknade Batman har tagit.
Mm.
Och samtidigt då, som det istället finns, för att kanske undvika det här problemet med våldsserie till barn, nu görs tecknade filmer till en vuxen publik.
Mm.
Väldigt uttalat.
Och då är det långfilmer vi snackar om.
Ja, och de har ju riktat in sig så istället, tror jag.
Mm. Och då är det långfilmer som baserar sig på den här tecknade serien, eller snackar om de helt nya tecknade?
Dels så finns det ju filmer som liksom är, det är en tecknad film, en helt ny story.
Mm.
Där har vi den här Assault on Arkham, tror jag den heter.
Mm.
Sen har vi Red Hood, som finns i någon liknande version i serietidning i alla fall. Mm. Och sen nu har blivit en film. Och så har vi ju det här, och nu får du hjälpa mig, för vi tittade upp det här innan.
Mm.
Men nu har jag redan glömt av det. Det finns ju faktiskt en tecknad film som bygger på den här animerade tv-serien.
Just det.
Och den heter Mask of Phantasm.
Ja. Mask of Phantasm.
Det är Phantasm. Jag vet inte det.
S och inte... M har väl någon form av uttalad vokal emellan Mask of Phantasm.
Ja, Phantasm.
Mm.
Ja, svårt.
Ja, det är det faktiskt.
Men i alla fall, in i helvete bra film.
Mm.
Skitbra, spännande, snyggt, och man får den här seriens då hur Batman blir Batman-historia.
Mm.
För den saknas, han är ju bara Batman direkt i serien.
Ja, just det.
Så här får man se två parallella historier, en tillbakablick som vävs ihop med en nutida story.
Man får analepser.
Ja, just det. Och här tror jag att man skulle kunna tänka, här är det både betydligt mer brutal slagsmålscener. Det skjuts mer, det är blod. Så här är det väl, vad jag tror kan tänka mig, när de pitchade idén, så var det här de ville göra.
Mm.
Men fick istället göra den mer barnvänlig.
Mm.
Så den gjorde man en film som till och med gick upp på bio i USA. Och jag kommer ihåg, jag fick den här en namnsdag på VHS, och på baksidan står det rekommenderat från 15 år.
Det är ju rätt intressant.
Ja, du pratade om det här 90-tal videovåldet, att man kanske kräma på med det där.
Mm.
För det är klart, om man tittar på andra filmer som är från 15 år, så är den ju inte där. Det man ville visa, det var väl att det kan ge intrycket av att vara en barn film.
Mm.
Men den är lite brutalare än så, så vi drar på. Så tror jag att man har tänkt i Sverige.
Sen kan jag väl förstå också, man vill man göra en lång tv-serie som ska vara något sån här lukrativ, så kanske det är lättast att marknadsföra en tecknad serie för mer för barn.
Ja.
För det är också det, det är ju inte direkt för vuxna att man tittar på tecknad Batman, i alla fall kanske inte då. Idag har vi ju en nördkultur som säkert skulle gynna den här typen av serier. Men då tänker vi där 91, 92 eller vad fan det kan vara. Mm. Kanske man behövde marknadsföra den för barn för att det skulle gå så pass bra. För annars hamnar vi någonstans där mitt emellan, kanske då tonåringar, 15, 16, som inte har kommit över 18, som ser 18-årsgränsfilmer eller serier. Och det kanske inte skulle ha gått lika bra. Det kanske, antingen så skulle barn titta på det, och eftersom man var så jävla nojig över att barn skulle ha ihjäl varann så fort man såg en pistol, så kanske det var inte så bra idé ur den synpunkten. Och sen kanske det är lite för löjligt för tonåringar i den åldern att sitta hemma och kolla på Batman liksom på fredagkvällar.
Ja, just det.
Kan vara.
Men filmen i alla fall.
Ja.
introducerar en helt ny fiende till Batman, den här Mask of Phantasm då. Mm. Som kan säga ska väl vara en dödsängel ungefär.
Okej, okay, typ Azrael eller något.
Ja, och har ju någon form av svärd på armen som de viftar med.
Okej.
Okay. Och grundstolen är väl att stadens olika gamla tidigare maffiabossar eller i alla fall kriminella, de har tillhört något gäng.
Okay.
Börjar bli mördade av den här Mask of Phantasm då.
Mm.
Men folk har ju inte sett till den här karaktären tidigare och tror därför att det är Batman. Så Batman får skulden, så vi får lite den här storyn. Polisen vill sätta dit Batman.
Mm.
Det är väl storyn. Och så ska Batman då försöka reda ut det här. Samtidigt som en gammal kärlek till Bruce Wayne kommer tillbaka till Gotham. Så det är de två storiesna man följer. Mm. I både nutid och dåtid då.
Ja, okej. Okay. Då finns det ju ett skäl för det också. Men den låter ju rätt intressant. Jag har faktiskt inte sett den själv. Så...
Nej, men så ligger den där en timme och en kvart ungefär. Så, så den är lätt att bara se en kväll vilken som helst egentligen. Mm. Så.
Det kanske var tanken att barn skulle kunna se den, fast kanske i vuxet sällskap då, ja. Därav en 15-års gräns.
Ja, just det.
Att man kanske kan se den i målsmans sällskap, även om det brukar vara, kanske vara 11-års gräns, ja. Eller någonting.
Just det. Och naturligtvis så är ju även Joker med då. Man gör ju inte en sån här film utan att ha med honom. Och här är ju också Joker betydligt mer galen och brutalare än i tv-serien. Också någonting som jag tror att här är en otäck så där. Mm. En riktig psykopat emellanåt. Och Gud drar sig inte för att dela ut brutala slag eller försöka mörda folk då, rent så här, på ganska brutala sätt. Och då är det inga boxningshandskar som kommer ut ur pistoler, utan det är robotar som slåss med kniv till exempel.
Åh, jävlar.
Så det är lite mer, en sån skillnad där det är lite, ja.
Men en timme och en kvart känns också som en längd som är lagom för yngre, en yngre publik också.
Ja.
Mena attention span noll.
Ja, just det.
Intressant, jag kände faktiskt inte till den långfilmen förrän du berättade det förut.
Ja.
Så det är ju någonting jag missat. Jag har inte sett hela tv-serien, men tittade på den väldigt mycket när jag var yngre.
Ja, men man kan, alltså, den här tycker jag, den är riktigt vass alltså.
Ja, jag visst. Den
är en väldigt bra Batman-film.
Jävligt snyggt också. Bra liksom estetik. Det ger också, som vi pratade på förra veckan, också den här serietidningskänslan. Ja. Och även de här lite kantigare Cartoon Network-liknande karaktärerna funkar ju ändå i sammanhanget.
Och sen har ju även soundtracket är ju helt fantastiskt.
Ja, det passar jättebra i stämningen.
Mm.
Som den här introfilmen som brukar vara i tv-serier är kanonbra.
Mm.
Man ser när Warner Bros. Loggan som då förvandlas till de här ljusen som tittar.
Det är också väldigt intressant. Som jag funderar på det själv. Det här är väl det sista jag vill ha sagt om det här.
Mm.
Att det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig när den här serien utspelar sig.
Mm.
Och jag har tittat runt på forum på internet och där diskussionerna är väldigt, alltså folk diskuterar hejvilt liksom. Och det man kan säga det är väl att bilar och liksom kläder och sånt har nästan en väldigt tydlig 50-tals...
Ja, det var det jag tänkte tippa på.
Ja, och sen ser man att i något avsnitt så ser man när Batman tittar på tv som barn. Då känns det nästan, nästan 30-tal liksom på den här tv-serien då. Så svartvitt och gammalt.
Var det ens vanligt med tv på 30-talet? När kom tvn in i hemmen?
Alltså 40-talet då, lite senare kanske.
Ja, i USA kanske 50-talet
var det ju i Sverige sen som tvn kom ordentligt, tror jag.
Okej.
Okay. Jag har ingen aning. Men
nej, inte jag heller. Sen kan man ju blanda lite hejvilt såklart. Jag tänker på filmen It Follows som ger en 80-talskänsla, men det finns vissa teknologiska grejer som
men,
känns...
Ett sånt exempel, jag vet ju att fotbolls-VM i Sverige 58, så vet jag att det var många som tittade på tv.
Ja.
Att den var ju på riktigt tv sen så.
Ja.
Men inte långt ifrån alla naturligtvis.
Nej.
Men
de kanske behövde ha 50-tals estetik för att kunna få den autentiska serie Batman-känslan, för det var väl störst där, tyckte jag du sa förra gången.
Och likadant då att folk använder skrivmaskiner, men Batman har en dator då, så han ligger i framkant. Men det är en sån här gammal, stor, gammal, vet, rejäl mackapär.
Skulle vi nästan kunna säga att det blir som 50-tals science fiction, att han har jävligt högteknologiska prylar för den tiden.
Ja, så säg att det är en 50-talare, tror jag att den ska utspela sig.
Mm.
Ja.
Bra.
Nog om det.
Då har vi typ rätt ut det här.
Ja, jag tror det, va.
Sen har vi de här två långfilmerna. De får väl bli lite kortare när vi gick igenom Tim Burton-filmerna. Ja. För att jag känner ju spontant att jag har inte så jättemycket att säga och diskutera kring de här. För att de är ganska enkla i sina upplägg.
Verkligen.
Det är ju inget djup direkt så, och ganska platt.
Mm. Också en väldigt tydlig bara hur de ser ut. Mm. Alltså det här, om Tim Burtons filmer är mörka, så är det här nästan någon form av, alltså, neon Batman. Alltså det är väldigt mycket så här laserljus på byggnader och sånt. Mm. Alltså det, ja, så är det en helt annan estetik i filmerna. Mm.
Det här känns ju också mer som mer riktat till en yngre publik.
Ja.
Det var ju visserligen ingen djup story i de två första heller, men det är lite politik så i den andra filmen.
Mm.
Och lite hemskare grejer som händer. Med de här filmerna så är det ju nästan bara comic reliefs allting. Alltså till och med Two-Face är ju en clown.
Ja. Och det är han ju inte alls. Det känns ju som att Tommy Lee Jones försöker ju på något sätt. Det känns som att han ville att man skulle prata om honom som man pratar om Jack Nicholson och Jokern.
Mm.
Och liksom försöker ha det här galna, liksom det här, spel, alltså,
ja,
hur han är i sitt sätt att spela.
Jag kollade ju på den här filmen för ett tag sedan och jag köpte inte karaktären alls.
Nej, man gör ju inte det faktiskt.
Den enda som är bra, det är Jim Carrey.
Ja, det enda problemet är det är att han är Jim Carrey.
Ja, exakt.
Och gåtan är ju inte sån heller.
Nej.
Alltså det är en hyperintelligent, liksom ganska lugn och sansad van. Mm. Riktigt så blir det ju inte.
Nej, vi har två stycken jokrar helt enkelt.
Ja.
Clownjokrar.
Mm.
Men ja, Jim Carrey är bra på att vara Jim Carrey.
Ja.
I och för sig en ganska kul tolkning av gåtan.
Ja, men sen blir man ju lite sådär att när det är en scen när han rättar till sina kalsonger i sin tajta dräkt och rätta till ballen i den här dräkten. Och så lägger de på nästan sån där Ronny och Ragg ljudeffekt när han rättar till på en sån där ding, ding. Jag bara, alltså, man, vad i helvete är det här?
Mm.
Alltså det blir ju liksom, man köper ju inte den biten.
Nej, det kanske man tycker är kul då när man är 11-12, men
ja.
Vill man se en bra Batman-film nu när vi ändå har skämts bort lite grann av Nolans riktigt jävla bra filmer.
Ja.
Så känns ju det här extremt platt.
Mm.
Det är ond mot god, de ska slåss mot varann och sen är det, ja, slut.
Och så introducerar ju, får vi säga, att det är Val Kilmer som spelar Batman i, ja, Batman Forever, som är den med gåtan och ja, Two-Face.
Han känns inte varken som Batman eller Bruce Wayne.
Nej, det gör han inte. Det är något som inte stämmer alls. Jag vet, svårt att säga exakt vad, men han ser inte ut att vara en miljardär. Helt enkelt på något sätt.
Nej, han ser, visserligen så kanske han fångar den här playboy-grejen, men...
Ja, men han är playboy på fel sätt.
Ja.
Om du fattar att...
Han är väl Kilmer kanske. Mm,
ja, men kan man säga på något sätt att Batman ändå är en... också Bruce Wayne är väldigt smart och ändå ganska korrekt man. Mm. På något sätt så. Stilig, men korrekt. Och ja. Medans här... Val Kilmer är någon form av bad boy hunk.
Ja.
Och det har ju Bruce Wayne aldrig varit på det sättet.
Nej, jag köper inte det heller.
Även om man visst, han är bad boy, det är han ju. Liksom, han beter sig jävligt svinigt ibland.
Mm.
Men här är det på...
Han är mer en douchebag.
Ja, så kan vi säga. Typ en white trash personlighet som har blivit rik.
Ja. Och sen också ett ganska taskigt försök till att ge en känga åt kommersialismen i form av tv-reklam.
Ja, jag vet, det köper man inte alls.
Det är också, om för den lite mer avancerade publiken kan vi också ha den här lilla kängan åt kommersialismen. Ja, vi fattar poängen, men det är inte direkt så att vi skrattar åt det här bajset från Peter Settmans program i tv. Liksom.
Nej. Och sen får vi också Robin, Chris O'Donnell, introducerad för oss.
Mm. Men han är väl ändå ganska bra Robin?
Ja, visst är han det. Och vi får en sån där gammal story. Man känner ju ändå att hans föräldrar dör där på cirkusen.
Mm.
Och Batman då blir påmind om sin, ja, hans föräldrars liknande
öde.
Ja. Och tar sig an då den här Dick Grayson.
Och han kommer väl på Bruce Wayne ganska tidigt med att han är Batman. Så han har väl egentligen inget val.
Mm. Och i den här filmen så kommer han på att han är Batman genom att han gör massa tricks i det här stora mansionet och ramlar och halkar in i en bokhylla så han far ner i Batcaven.
Ja,
så det är också lite så här, vad fan, lite pajigt blir det ju.
Det är så här, okej, hur ska de här upptäcka varann och bli Batman och Robin? Hur ska de bli den här duon? Nej, jag vet inte. Vi gör någonting bara.
Ja.
Det känns jävligt random.
Och sen så är det ju så här att först bråkar ju Batman då och säger, jag behöver ingen hjälp. Du ska inte riskera ditt liv. Du ska gå på universitet. Men sen då framåt, spoiler alert, det sista, så säger de, alltså de har fått nya coola dräkter, och sen tar de i hand med varandra och säger partner. Och så kommer det någon musik så här, och så det vet du, nah.
Ja, det blir bara löjligt att det ska vara lite intriger. Alltså man tar korkade filmschabloner och slänger in dem lite på måfå för att få någon pissintrig.
Ja.
Så nej, alltså jag kände mig inte särskilt underhållen alls av den filmen när jag såg den senast.
Det är en film som jag ändå kanske ser någon gång så där vart femte år. Och jo, då alltid kommer fram till samma sak att nej, det här är inte speciellt bra.
Ja, jag vill ge den en chans, för det kanske finns något underhållningsvärde. Och så sitter man och väntar på det och sen så är den slut.
Ja, ungefär så.
Så nej, jag köpte inte den alls.
Nej.
Sen kollade ju du och jag för inte så jättelänge sedan på
något år sedan nu kanske
Batman och Robin.
Ja.
Med och Arnold och George Clooney.
Ja, och Uma Thurman. Alltså här får de ju med lite för tiden. Uma Thurman hade inte gjort super mycket, men hon var ju rätt het här som skådis.
Ja, visst. Pulp Fiction och
precis, det är ju den vevan.
George Clooney börjar väl komma upp i sin karriär efter City-akuten och fan, skitserien var
Och vi var ju överens om en sak i alla fall som vi kan ta direkt, att till skillnad från den tidigare Batman Forever, där staden till och med ibland är CGI, så ser staden här faktiskt väldigt, väldigt snygg ut.
Mm.
Det känns Gotham City på helt rätt sätt.
Det är som en jättestor, supersnygg teaterkuliss.
Ja.
Som jag gillar.
Mm. Och det, man säger, det lyckas de ju med den här gången.
Och sen får vi Mr. Freeze, eller vad han heter, med Arnold One-liners.
Mm. För han drar ju någonting som har med freeze, kyla, snö, is att göra i precis varje scen han är med i.
Be cool.
Ja, precis.
Chill.
Mm.
Bara sånt liksom.
Hela tiden.
Vi får alltså en Arnold som är Arnold.
Ja, men på max.
Ja.
Skulle man väl kunna säga.
Och
för nog för att han drar, alltså, men om man ser Terminator, första, I'll be back.
Ja.
Andra säger hasta la vista. Baby.
Ja, och alla andra hans jäklar.
Här har du redan räknat upp, alltså det är två superklassiker man minns. Mm. Här har du redan räknat upp 5, 6, 7 stycken känns det som har med is och kyla att göra, och ingen känns liksom cool eller genomtänkt.
Nej. Man tänker, men vi måste ha one-liners för det är ju ändå Arnold. Mm. Man har ingen, det är samma som för man har ingen känsla för karaktärerna, utan man låter bara skådisarna vara som de brukar.
Ja.
Att det är typiska karaktärsskådisar, men inte karaktärer som passar i ett Batman-universum.
Nej, just det. Och Uma Thurman gör ju Poison Ivy, om jag inte nämnde det.
Mm,
så får vi ju två skurkar igen då som slår sig ihop så småningom.
Mm. Och
nej, och just det är ju tre, Bane är ju med också.
Ja, just det.
Som här då byggs i ordning av Poison Ivy.
Mm.
Och bara säger Bane hela tiden.
Ja, han är inte den här smarta Bane, utan han
nej, det är bara muskler liksom, ja. Som hon med något sånt där växtgift pumpar in i honom.
Men han har den här ikoniska typ Lucha Libre-masken i alla fall, som jag saknade i Nolan-filmen.
Mm. Det har han ju.
Och att han är jättestor.
Ja. Och superstark.
Mm.
Och de slåss mot honom några gånger och det ser jättepajigt ut. Faktiskt så att jag ibland funderar på ifall, de här, ifall den här filmen är en hyllning till Batman med Adam West. Du vet, den här jättegamla, när det står liksom pow, bang!
Ja.
För så känns det ibland.
Det känns ju som att man har gjort en parodi på Batman.
Ja.
På de tidigare Batman-filmer så gör man en parodi. Den har lika gärna kunnat heta Batman eller någonting. Det, så ska det vara alltså, pajigt, så, typ som Hotshots och
ja,
Rambo.
Då ser man så här att man får ändå en känsla av att ja, vad fan, det här ser ju coolt ut. Och så vänder sig George Clooney om och hans dräkt har bröstvårtor.
Bara en sån grej är ju en sån, det är en sån detalj man lägger till i en parodi.
Ja.
Bröstvårtor på dräkten, den som fattas är ju en jättekuk längs låret.
Ja, exakt. Och så är det ju närbilder på rövar också i de här tajta dräkterna, är det ju dessutom.
Ja.
Det är också en sån här sak som är, känns superparodi och pajigt, som du precis som du säger, ja. Hotshots.
Så nu ska vi göra en Batman-parodi.
Mm.
George Clooney tycker jag är en bra Bruce Wayne, men ingen bra Batman.
Ja, nej, han är ju så usel så att det... Det finns ju inte. Det höll ju på att förstöra hela hans karriär. Så dålig är han.
Och det är väl för att han ser ut som en Bruce Wayne.
Ja.
Jag tänker, jag vet inte. Det är någonting med att Bruce Wayne måste ha en viss käkform.
Mm. Just det, ja. Men du vet att du sa att... Jag vet att jag nämnt att... Christian Bale, att han pratar lite konstigt,
ja,
när han är Batman. Så lyckas ju här George Clooney och levererar den absolut dummaste kommentaren Batman någonsin har gjort. Försök att se när han hälsar på Mr. Freeze med "Hi, hi Freeze, I'm Batman." Och alltså, det låter så jävla dumt. Så att man, men hur kan det här gå igenom?
Det är som en jättelång Saturday Night Live-sketch.
Ja. Och när han fryser ner det där hotellet eller museet i början där och det visar sig att både Batman och Robin har skridskor inbyggda i dräkten.
Ja, de råkade ha det liksom, ja, lägligt.
Mm, och de slår ihop klackarna precis som hon i den här jävla Wizard of Oz, typ.
Men då, så har han alltid haft det då, liksom, ja, ifall det skulle bli is någon gång.
Tydligen. Ja, det... Men det är också så här, Adam West hade alltid någonting i bältet.
Mm.
Om man så blir anfallen av en haj så hade han ett hajspray. Eller om han satt fast i en karusell så hade han karusellbromsarspray. Alltså, det blir ju nästan så.
Ja.
Mm.
Nej, ja. Men jag, den här tyckte jag ju var liksom på gränsen till att vara så dålig att den blir bra.
Ja.
Den kom inte riktigt dit, men vissa delar kände jag att,
ja,
det är så dåligt.
Det man skulle kunna göra, om du har sett på den här Chris Stuckman, som ibland gör Hilariosity, kallar han det. Alltså, filmer som är så dåliga att de blir bra, som man liksom visar. Han har ju med den här en gång.
Okay.
Och det köper man ju rakt av. När han är väldigt duktig på att vinkla sina videos också, kanske. Men man köper rakt av att den är så rolig, dålig att han blir rolig, så att den är sevärd därför.
Mm.
Och det, ja.
Jag tycker väl att den är på gränsen till att bli en sån. Den är inte riktigt där än. Det är några moment som det här med skridskorna som man bara, men vad fan. Man får, det är den reaktionen mest.
Ja.
Och då får vi, ja, mer snurresprätt kalanka.
Snurresprätt.
Inte fattigt, ja, men...
Ja, men fan, vi har ju glömt en sak. Vi har ju faktiskt en ny karaktär till.
Ja, just det.
Batgirl.
Ja.
Som i den här versionen är barnbarn till Alfred.
Ja, just det.
Som i filmen också är typ dödssjuk.
Ja.
Och just det, nu kommer jag på en sak till. Vet du hur de i filmen, kommer du ihåg det? Hur de introducerar att Alfred är sjuk?
Nej, fan.
Det, det är det, så att när Batman och Robin åker iväg från Batcave så håller de kvar bilden på Alfred lite, som gör så här. Och kurar ihop sig.
Och håller sig det, för hjärtat.
Ja, det är att visa att, åh, Alfred är sjuk.
Åh, herregud.
Ja, visst. Åh, vad spännande, hur ska detta gå?
Ja, det är så övertydligt. Man skulle lika gärna kunna ha en text "Alfred är sjuk" bredvid. Eller "Batman kliar sig på kuken" eller "Nu svänger han med bilen". Ungefär som när man har den här extra texten för hörselskadade.
Mm.
Det är den tydligheten. Alltså om du inte fattar att han är sjuk, så är, bara så du vet, så är han det nu.
Mm.
Ja, just det. Det blir skitkonstigt.
Mm.
Batgirl får i nästan inget utrymme i filmen alls.
Nej. Hon flyttar in då hos Bruce och...
Hon får vara med i slutet.
Så visar det sig att det trots allt finns en dräkt till henne av någon anledning.
Ja, just det.
Ja. Men ja, det är väl lite roligt. Alicia Silverstone.
Mm.
Det är hon som är med i massa Aerosmith-videos där tidigt 90. Crying och de där.
Ja. Ja. Så, ja, då hade jag nästan velat se mer av henne också.
Ja, visst.
Mer utrymme för den karaktären att mest vara vanlig, typiskt hjälplös kvinna i en film.
Och ja, så också samtidigt då, som också får ganska mycket så här, kommentarer om sitt utseende, får man ju säga då. Att hon är snygg och sådär. Det är väldigt mycket sånt i början.
Det är så jävla onödigt.
Ja, absolut. Och sen då får hon ju jobba på lite då på att hitta det här botemedlet som ska kunna hjälpa Alfred då. Så han ligger för döden, mer eller mindre. Lyckas hon att knäcka hans dator, och där finns det då skisser på dräkter och sånt där. Och då finns det ju, ja. Så ja, det lyckas
hon
ju.
Då upptäcker hon hela skiten.
Mm. Så det ger de ju henne, det klarade hon av. Och sen är hon ju med och slåss det sista och spörar Poison Ivy och lite sådär.
Det är bara ologiskt allting. Det är som en dålig film baserad på en bok där du missar alla detaljer om vad som händer i huvudet. Du får ingen stream of consciousness överhuvudtaget.
Nej.
Det är bara platt.
Mm.
Det är som leksaksgubbar hela filmen.
Ja, just det.
Men ändå, den kan väl vara kul att se. Jag tycker att det är kul att se bara för att det är Arnold. Det här är ju inte en av hans bästa filmer, men på något sätt så blir det...
Arnold är Arnold.
Man får Arnold-pajighet i den emellanåt som är kul, bara för att varför i helvete valde de honom till att vara med i den här?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Kommer inte ihåg när den är ifrån?
Han skulle ha varit från Batman.
96-97 någonstans måste den väl vara ifrån.
Ja.
Arnold var ju stor då.
Ja,
på ett annat sätt än idag ändå. Även om man har kommit tillbaka på ett jävligt bra sätt.
Ja, men detta var väl kanske när det började lida lite mot slutet. Hans största storhetsperiod var väl där slutet på 80, tidigt 90, med de här stora liksom actionfilmerna han gjorde.
Ja, Terminator 2 bland annat. Och sista actionhjälten är väl där. Och
där var han väl på topp då, kan man säga.
Och den händer de åkte till Mars. Nu tappar jag helt...
Total Recall.
Ja, just det.
Ja, just det, 90. Precis där. Så det var ju en storhetsperiod. Sen började väl Dalan börja göra lite komedier. Och sen gjorde Klappjakten och den här.
Klappjakten.
Ja, den är ju för sig jävligt kul på sitt sätt.
Mm.
Men att det började balla ur lite där.
Ja.
För honom, och sen blev han politiker.
Ja.
The Governator.
Governator, ja.
Och nu så har han kommit tillbaks. Och dessutom att eftersom han är så populär på grund av att man tycker att han är kul för sin brytning och för att han är med i sina tokiga filmer och sådär. Han kan ju ändå kapitalisera lite på det.
Ja,
och
visst.
Och trycka lite extra på det, vilket gör att han har blivit en ikon.
Ja.
Av all jävla nostalgirunk som pågår nu ändå med alla remakes och skit. Därför så de här gamla actiongubbarna har blivit coola igen.
Ja, exakt, visst är det så.
Bra, och här tror jag nog att vi får knyta ihop säcken.
Så blir det lite, kan vi väl kanske lova då, kanske lite Nolan-filmer nästa vecka.
Ja, men det skulle vi kunna
och
göra.
Och kanske även ta en titt då på Arkham-spelen. För då får man lite dem också.
Ja.
För de är väl ungefär från samma period i alla fall. Även om de inte har någonting med varandra att göra.
Nej, de skiljer sig ju från filmen. Sen finns ju också spelet Batman Begins.
Mm.
Som jag körde på GameCube. Ja. Som är förvånansvärt bra.
Och så har vi ett Telltale-spel med Batman i huvudrollen att se fram emot i sommar. Så det är...
Ja, spännande.
Kan vi nämna nu bara då att det är en helt ny motor. För första gången sedan det första Telltale-spelet kom, som ska tydligen introduceras och interagera mer med spelvärlden.
Så då vet ni hur det ser ut nästa vecka också.
Ja.
Och med detta säger vi att... tappa inte den där nu.
Nej.
att ni får gärna följa oss på Facebook.
Det fyrkantiga ögon. Vi har fått lite nu faktiskt.
Ja, visst.
Blir lite plus. Och vi har skrivit lite mer och lagt upp lite mer foton och sådär.
Ja, vi har bekantat oss med det här jävla mediet att marknadsföra sig på Facebook.
Mm.
Det låter större än vad det är. Och vi har ju såklart vår Instagram, fyrkantiga nollgon, säger vi väl bara, rätt och slätt, ett ord.
Så titta där också, om du vill. Och tills nästa vecka, ha det så bra. Se mycket bra film och spela många härliga spel.
Ja, trevlig helg på er.
Trevlig helg.